Hur ser trenden ut vad det gäller våra bilar och energiproduktionen som tillverkar energin som driver fram dessa bilar? Kommer den batteridrivna bilen att fasa ut den fossilbränsledrivna bilen helt och hållet? Hej och välkomna till Åbo Akademis podd Forskaren. Jag är redaktör Markus Prest. Och i det här avsnittet får vi höra vad Magnus Gustafsson, docent i industriell ekonomi vid Åbo Akademi, har för tankar om framtidens bilar, transporter och hur det energisystem som driver våra fordon sannolikt kommer att se ut. Vi pratar också allmänt om utvecklingen av energi och transport och om konceptet smart grids. Vad är smart grids? Men vi börjar med en enkel fråga. Om jag ska köpa en ny bil idag, vågar jag köpa en dieselbil? Vad säger Magnus Gustafsson?
Ja, hörde. Det skulle jag nog vara ganska försiktig med. Jag skulle faktiskt vara ganska försiktig med det. Det börjar finnas bra elbilar på marknaden. Och som sagt, så det, när man ser på försäljningen av elbilar i stora marknader som Tyskland, men också små marknader som Finland, så börjar man se att det följer ganska långt den samma trenden som i Norge, att det tar över med en hisklig fart. Och då kommer man också till den frågan att om man nu köper en ny diesel, så vad är den värd om några år? Begagnad diesel, det kanske lönar sig ännu, men att det där ny, det skulle jag nog akta mig för.
Ja, den här att det börjar bli svårt att veta vad den kommer att vara värd hänger ihop med möjligtvis den infrastruktur som finns kring att kunna tanka den där bilen, eller?
Delvis det, men såklart det är också att det börjar komma så mycket om. Jag menar, frågan är just att hur många det finns som vill köpa den av en om några år. Om det istället börjar finnas gott om alternativ då, det vill säga elbilar.
Ja, det där, ser du elbilarna som, alltså hur ser du på deras orsaken till att de kommer fram? Nu i den grad det kommer fram alltså att folk faktiskt köper elbilar. Varför händer det nu?
Det är väl en blandning av många saker. Delvis har du, jag tror att den här, jag tror det finns en hög grad av miljömedvetenhet bland konsumenterna i allmänhet. Jag tror att den de facto underskattas.
Miljömedvetenheten?
Ja, miljömedvetenhet. Jag tror den underskattas. Det finns studier som ja, när det gäller konsumentvaror, inte kanske bilar, men att konsumentvaror specifikt, där man ser att det är en ganska växande grupp och att det finns ganska bra premier på den sidan. Sen har du ju det faktum att de börjar vara ganska, en elbil, speciellt om man kör lite mer, typ en 25-30 000 kilometer i året, så är billigare i drift. Det är faktiskt, den är energisnålare. Och den använder en mycket billigare energi.
Och ser du på det här som till exempel geologer, som åtminstone jag har pratat med, säger att det är att gräva upp det där litiumet till elbilsbatterierna har en ganska stor miljöpåverkan. Det motsvarar någonting i stil med, det sista jag så sa att det motsvarar någonting i stil med 160 000 körda kilometer med dieselbil. Och då har du inte ännu kört en kilometer alls med den där elbilen, utan det är den där koldioxidutsläppet och andra miljö. Påverkan som kommer att gräva upp de där metallerna.
Jag finner den här jämförelsen lite konstig. Jag menar, jag skulle vilja veta att hur många kilometer har man kört, hur många kilometer dieselbil har det fordrat att köra om du har liksom för varje liter diesel som du tankar. Att det är liksom, jag ser inte liksom, vad är poängen där. Det som jag vet är att man har diskuterat väldigt mycket det att det där elbilar, att tillverkningen av elbilar skulle ha ett större miljöavtryck, utsläppsavtryck, än konventionella bilar, det vill säga bensin eller diesel. Men att den skillnaden på grund av att elbilar då är så mycket energisnålare och nu kan helt enkelt kan köra på en renare energi, så den kompenseras inom de första typ 20-30 000 kilometrarna. Så det där, det är ju den mån man kan se där. Sen kan man ju, det är klart att man ska ju se på det hela att i vilken mån det går att göra tillverkningen renare, och då ska man komma ihåg att det är inte bara tillverkningen av bilen utan också tillverkningen av energin. Så det är klart att det är väldigt viktigt, det ska man investera i. Det är såklart väldigt bra om man kan tillverka bilarna, användas av förnybar energi, alltså energisnålt som möjligt. Och det är såklart väldigt bra om man kan använda en laddad, eller använda sig av en energiel då, som är så utsläppsfri som möjligt. Det är, med elbilar så det är inga större problem. Du tar vind eller solel.
Så den där elbilen, förutsatt att man tankar den eller tankar, laddar den med ren energi, så länge är den ren. Men den där avtrycket uppstår den där man gräver upp de där tungmetallerna. Och har du någon uppfattning om att så kommer de här metallerna att räcka till att börja ersätta bilar i stor grad?
Troligen. Jag menar, det är ju någonting man hela tiden ser att det håller på. Det sker ju massor med forskning inom det där. Det finns det alldeles hisnande mycket forskning i hur mycket man håller på och försöka hitta nya blandningar, försöka hitta nya, reducera. I dagens läge så börjar det vara helt normalt det att man har nya lösningar utan kobolt till exempel. Så poängen är det att det är innovativiteten i en växande marknad, i en växande teknologi, så där är den väldigt kraftig, det kommer väldigt nya lösningar det hela tiden där. Medan då till exempel att det där, jag kan visa här en kurva som visar hur det där du ser det hela 1900-talet här egentligen där, att hur den där energikostnaden per megawattimme där, kol är där brun och olja är där, du ser att det liksom går nästan ingenting alls där.
Kolen och oljan, det är ungefär.
Ja, det är kol, elektricitet, det här är faktiskt på elsidan, det här är inte det där
bränsle.
Det här är liksom då.
Det har varit ganska konstanta från 1880 fram till 2020.
Ja, det här är kolelektricitet. Du ser att det håller på att ganska stabilisera där. Sen tittar du på den där. Du ser den där mörk lila där. Det är batterier.
Ja.
Den pekar nästan lodrätt neråt.
Ja.
Det där är solceller.
Den var också stört. Det ser ut som en blixt som kommer från himlen.
Ja, och grejen är så du ser liksom det, så här har trendlinjer inte ändrar dem mitt i allt. Det är liksom.
No.
Så det där, det inte ser det som något sådant. Det sker hela, väldigt mycket forskning kring det där också. Annan sak som är bra att veta, just som sagt, att här är jämfört, och här är när du kör på diesel, så här har du liksom fotavtrycket, det där CO2-ekvivalent per kilometer. Typisk diesel. Här ser du på olika länders energimix. Och du ser där liksom där att den svenska elen, kör du i Sverige och Finland ungefär samma sak, så det är ungefär 85% lägre.
Ja.
Där är medelt av EU. Men till och med Polen, där du har så väldigt mycket kolenergi, så till och med där är det lägre. Och det har att göra med att kolkraftverket helt enkelt bara effektivare än gemene bilmotor.
Just det, så till och med kolkraft så blir det där det renare avtrycket, eller billigare att köra det där.
Det där var utsläpp.
Det var utsläpp, just det.
Men det blir billigare också.
Ja.
Och det där, och då har du ju den fördelen att det är inte särskilt svårt att stänga ett kolkraftverk och sätta upp ett vindkraftverk. Men det är hiskligt svårt att hitta för det första bensin som är fossilbaserad är inte utsläppsfri. Så jag menar, om du trimmar motorn där så du jobbar med enskilda procenter, 1% ungefär. Medan då lösningen på elsidan är att du byter om det hela. Sen har du ju såklart fördelen att det är liksom, du får det in i den här totala mixen då, av användningsobjekt.
Så det som vi ser alltså är den här snabbt växande försäljningen av elbilar, alltså i andelen elbilar jämfört med vanliga, eller vad ska man säga, bensin- och dieselbilars andel, alltså att elbilarna har, deras andel har växt väldigt kraftigt under de senaste åren. Så
ja.
Det hänger alltså ihop med att marknaden har fått förtroende för att det här är en framtid, och det gör att det satsas pengar på hela den här industrin, allting kring det och infrastrukturen och så vidare.
Ja, och i motsvarande mån att efterhand som marknaden tappar förtroende, framtidstro, när man egentligen säger, i det där traditionella no, fossila bränslen liknande så minskar investeringarna där. Det ser man de facto det där att inom oljeindustrin att investeringarna håller på att minska där och frågan är såklart också att när det börjar minska just i den här distributionskedjan till exempel.
Då den dramatiska bild som du visade tidigare, det var New York, tror jag Manhattan såg det ut som, ja. 1904 och 1914. Och där såg man på den ena bilden såg man en massa hästar med vagn och en bil. Det var 1904. Och 1914 ser man motsvarande mängder bilar och en häst. Och det är 10 år där det här allt har skett.
Ja.
Så det du sa också här tidigare att just sådana här snabba omställningar kan förstås medföra problem för de som lever med den här omställningen.
Precis. Och det där, och det kanske är problem. Det centrala är att det kan gå väldigt snabbt här. Jag skulle visa, här hittar jag den här kurvan jag ville visa dig. Nu ska vi se om jag skulle lyckas få fram den också. Här är hur det där olika teknologier har tagits i bruk. Och du ser att de alla har där samma sak. Där är hur bilarna på sin tid togs i bruk. Först ganska plats där, sen rycker allting i taket. Och på liksom, ska jag säga 10 år där, 1910 till 1920 så var liksom så här otroligt. Sen klart kommer den nya platåer där.
Ja, alltså här ser vi kurvor som går spikrakt uppåt. Efter en viss sån här försiktig början så på ett par 5-10 år och sen går det rakt uppåt nästan. Ja.
Precis, och där, då, det är radio, kylskåp, allt mikrovågsugn.
Ja,
och sen planar det ut. Sen blir det alltid, jag menar, inte för det.
Det finns en mättnad av marknaden. Eller?
Det finns en mättnad, jo. Ja, men man, frågan är nu sen att vad ska man säga? Men det där det är samma sak, färg-tv liknande. Nya teknologier gör det här.
Ja.
Det där, nu pratar vi om batteridrivna bilar. Hur ser du på den här vätgasteknologin som till exempel Volvo har pratat om att eller det jag senast läste var att Volvo pratar om att tunga transporter är svåra att göra med batteriteknologi och som jag förstod det rätt så betyder det var det att batterierna är tunga och i sig på det sättet har inte lika lång uthållighet som motsvarande dieselfordon men därför, däremot skulle vätgas möjligtvis vara en lösning.
Ja, alltså det är ju fullt möjligt. Men att då ska man komma ihåg att för det första det är att när det gäller landsvägstransport så största delen av alla transporter så sker ganska korta sträckor, det är typ 100-150 kilometer. För det andra så har du det att i de flesta fall så största delen av all landsvägstransport så när du lastar den här trailern så det är inte viktgränsen som kommer emot utan volymgränsen som kommer emot. Det där, och då får du liksom. Så det kan betyda det att en väldigt stor del av landsvägstransporten blir då med liksom blir nog med batteri.
Eftersom sträckorna är så korta.
Och lasterna är relativt lätta ändå.
Ja.
Sen är ju frågan det här att hur ska så här långa transporter lösas? Det är en bra fråga. Och huruvida det då blir då liksom bränsleceller på vätgas. Så det är svårt att säga därför att då talade vi om att liksom det skulle införas en helt ny teknologi.
Det vill säga vätgasen.
Vätgas, ja, eller vätgas, det är bränslecellerna snarast. Ja. Ja, bränslecellerna i bilar, så det har nog inte riktigt. Man talar om det i tunga fordon, man kan snarast vända på det den vägen att man har börjat sluta det här liksom tala om det i personbilar hålla på att minska väldigt mycket där. Men sen ska vi också komma till att de här tankställena, de är inte heller direkt billiga. De är mycket dyrare för att du ska få det här tankstället att löna sig så då måste du ha väldigt många tankningar och om du inte har många tankningar där så blir det väldigt dyrt att tanka där. Så det är igen det här komplicerade där.
Man måste bygga ut hela infrastrukturen och den måste börja löna sig i något skede.
Exakt. Och, det där, och då är frågan där, vem har tänkt ta den smällen där? Och då är frågan där till att du kan få liksom stora. Det går massor med tid åt att planera det där. Allt medan man håller på och investerar glatt i till exempel då ellastbilar. Nu är det ju sen också att inte ens i skogsindustrin så är de här transportsträckorna så väldigt långa där. Och det är också en businessfråga sen att hur du gör det hela. Det kommer det är komplicerat. Och här ska man nämligen komma ihåg en annan sak som är lite lurig med all industri. Och det är det att man tar bilindustrin till exempel. Så med bilindustrin så alltså det där får man hela tiden höra om fantastiska teknologier som är på kommande. Konceptbilar och grejer, och det, alla vet att de är helt futuristiska konceptbilarna där, och man tar fram där, och det, vissa så görs det en massa väldigt intressant, väldigt fin forskning och produktutveckling inom bilindustrin. Men det finns också en annan dimension där med det där. Och det är det, att genom att hela tiden signalera att vi har en världens grej på gång som kommer om 10 år, så signalerar man också att kunderna att fortsätta köpa våra nuvarande grejer från våra nuvarande fabriker som vi har investerat så hårt i och som kapitaliserar på vårt nuvarande kunnande. Och det här är ju någonting som du ser väldigt kraftigt, speciellt från de biltillverkare i dagens läge som har lite svårt att få igång det här med elbilar till exempel. När det gäller lastbilar, svårt att säga. Talar man med lastbilstillverkare så distribution, den blir eldriven. Samma sak är det med bussar. Talar du med buss, på bussidan så det är nog liksom stora städer definitivt eldriven. Det där. Sen man kan tänka sig att en stor del, jag menar det, om det nu är som så att de behöver ladda väldigt mycket, så menar då det går liksom, businessen går före. Det kan vara att du istället för att planera allting som liksom att okej, nu ska vi köra 500 km i ett streck, och så där, kanske du ändrar om lastningarna så att du får en sån logisk laddning där på vägen och liknande. Det är liksom, det finns affärsmässiga lösningar det, och så här att till exempel logistikentreprenörer, man ska inte underskatta dem i att hur fiffiga de är att hitta på nya sätt att göra saker och nya sätt att göra pengar, för det är det de lever på.
Det finns en sån här, vad jag åtminstone kan se, finns en ganska utbredd skepsis mot elbilar, men är det nu, alltså är det en släkt med den skepsis som alltid finns mot nya teknologier, eller är det, skulle du säga att det finns ordentliga skäl att vara skeptisk mot e-bilars framtid och till exempel praktisk användning, säger om du. No, det som det man brukar prata om, att det är lätt att prata om elbilar när man bor i stan, men bor på landsbygden så ser det att det är annorlunda. Men är det så?
Ja, det är ett ganska fascinerande argument, för om det är någonstans där det är lätt att använda elbil så det är på landet. För det, menar, det är de flesta som bor på landet. Bor man på landet så bor man utgångsmässigt inte i höghus. Du behöver inte parkera på gatan. Du har ett egnahemshus, du kan parkera bilen bredvid huset och sätta stöpseln i. Så det går liksom hur lätt som helst. Det är en annan sak också att de här distanserna som körs av människor på landet, så inte de är så hiskliga heller där. Jag menar, börjar komma helt bra vettiga elbilar, det börjar komma ganska mycket begagnade elbilar också nu. Så det där, fast man skulle köra 40 km om dagen, och det börjar vara ganska mycket redan.
Hur är det där, ser den där framtiden ut för elbilar? Jag menar, när du har en begagnad elbil med utslitet batteri, vad gör man då? Och hur fort blir de utslitna?
No, vad jag förstått så blir de inte så fort utslitna. Det är ju faktiskt, jag har sett siffror på Tesla-kuskar som har kört liksom hundratusentals kilometer utan att egentligen, att vad som händer är det här med ett batteri är det att i början, som, det här gäller alla batterier, men i början då så har man sett att de tappar en viss mängd av sin effekt, men att det ganska snabbt stabiliserar sig någonstans där vid 95% och liknande. Och sen håller det sig nu där och att det här liksom det att nu sen så kommer så här en väldig batterikollaps. Klart det har funnits enskilda case, och det där, det är väldigt mycket forskning där kring vad det har skett där, och det kan ha funnits också kvalitetsproblem och liknande kring enskilda tillverkare. Det har funnits för den delen också vissa tillverkare har lidit av att det har tydligen haft problem med någon viss modell där, som de har haft batteribränder. Men att också där ska man komma, måste man sätta det i perspektiv och se att faktum att det brinner väldigt mycket jämförelsevis mycket konventionella bilar också. Så jag skulle nog säga att personbilssidan tar batterier över kollektivtrafik, batterier tar över elbilar på landsbygden går alldeles utmärkt. Elbilar funkar bra på vintern också. De startar jättebra i köld till och med. Och där sker det väldigt mycket teknisk utveckling. Tungtransport, största delen på batterier, alltså landsvägstransport då. Och nu börjar man ju ta väldigt mycket batterilösningar fram i fartyg också. Det är mer så här hybridlösningar där. Och sen kan det komma enskilda case där. Men sen just på tillbaka till din fråga, att är det nu så nödvändigtvis det där bränsleceller och vätgas? Kanske, jag är lite fundersam bara det här liksom att ska det löna sig att då liksom lägga upp någon sorts så här korridor, transportkorridor för dessa vätgaslastbilar där de ska köra någonstans där då. Det ska vara ganska koncentrerade, det ska vara väldigt mycket volymer att gå längs den då, som ska just vilja åka just där. Det kan vara enklare att sen hålla en viss mängd, en viss flotta med diesellastbilar som tankar biodiesel. Biodiesel är ju ett intressant exempel. Jag menar, Neste har tagit fram jättebra biodiesel. Enda frågan är såklart just det att i hur stora volymer det räcker. Jag har förstått att det inte riktigt, inte skalar så bra. Men om det är i små volymer så det är alldeles briljant.
Och här är kanske igen en av de här sakerna som gäller någon sorts energi i framtiden, att det handlar om en palett, det handlar inte om att man helt och hållet övergår till det ena eller det andra, åtminstone inte direkt, utan det handlar om att...
Det har vi nu heller rätt i, en eller andra.
Men ofta är, när man diskuterar nästan vad som helst, så tenderar diskussionen gå i något binärt läge, att det är antingen ja eller nej, men att i det här fallet åtminstone så kommer vi att ha en massa olika tankar och möjliga utföranden. Vad gör energibolag i sådana situationer? Det där, jag menar, vad kommer att hända med den fossila bränsleindustrin?
Om vi börjar med energibolag, det vill säga, man tänker sig, elbolagen gnuggar ju händerna, såklart. De ser ju en växande marknad, ökad efterfrågan på el. Både liksom direkt el i form av då elfordon, men sen såklart också i dessa, de här så kallade syntetiska bränslen, power to x som man talar om. Där man då genom att konvertera först tillverka vätgas, sen gör något, antingen direkt bara använder det som vätgas eller så konverterar det vidare till något annat. Så de ser ju att det finns stora möjligheter där. Oljebolagen, somliga av dem försöker ju hitta en ny nisch i det här. Väldigt många av dem försöker ju säga att det där att olja kommer att behövas en väldigt lång tid framöver. Det återstår att se. Det finns en hel del studier som visar att det här transitionen kan gå ganska snabbt till och med. Den här tanken att oljebolagen skulle vara på något sätt särskilt lämpade för att tillhandahålla bränsle för transportbranschen, så det finner jag lite konstigt. Jag menar, låt oss säga, för poängen är att om det framtida bränsle i praktiken blir el, så där finns väldigt etablerade bolag redan. Och oljebolagen är visserligen jätteduktiga på att oljebusiness. Att tanken på att de liksom skulle vara sen så här, inte elbolagen är någon gröngöringar.
Nej, och sen finns hela nätet finns utspritt över all urbanitet och över stort sett hela Europa, åtminstone finns det.
Nätet finns, men speciellt det där affärsmodellerna.
Ja.
Det vill säga, du har företag som de har det i ryggmärgen, hur de ska investera i olika sorters kraftverk, vindkraftverk, olika, det ena och det andra där. Så att komma in på den branschen är inte världens enklaste grej. Så tillvida, bra fråga. Låt oss säga att om du är i oljebranschen, bra fråga om du är investerad i oljebranschen, vad du ska göra. Och självfallet om för länder som är dramatiskt beroende av olja, så det är nog säkert värt att ta sig en funderare.
Därifrån kommer vi helt vidare till hur vi producerar den här energin. Och i Finland har vi nu i dagarna har Olkiluoto 3 äntligen börjat producera el. Jag vet inte om den är ännu ansluten till nätet eller inte. Jag är osäker på den saken. Men fortfarande så importerar vi en ganska stor del av vår el, särskilt på vintern.
Mm.
Och så finns det någonting som vi har varit inne på med dig tidigare, under tidigare intervjuer, som någonting som kallas smart grids. Kan du att, jag vet inte om det här, jag antyder en fråga här, men den är ganska bred och vag, men kommer in på något resonemang kring det här?
Ja, att smart grids är ju ett väldigt intressant fenomen, och det har ju att göra med det att i dagens läge, det är ju ett implicit sätt att säga att dagens elnät i så här, hur vi använder el, inte särskilt smart. Och det där smart grids, så menas det att det där, att du har liksom ett elnät som är mycket, där utbud och efterfrågan anpassar sig efter varandra mycket, mycket mer. Och då kommer vi till det att redan i dagens läge finns det ju på produktionssidan väldigt mycket så här att det finns somliga kraftverk, det är så kallade baseload-kraftverk som då Olkiluoto, som de kör kontinuerligt bara så här då. Det är idén i alla fall.
Alltså de håller hela tiden igång och de producerar hela tiden en viss mängd.
Ja, och det där, exakt. Och sen det där, och sen finns det, och sen finns det de, det där, men att det där, så det finns de då. Fjärrvärmekraftverk är lite liknande, även om de många gånger bara kör halva året, typen och liknande. Det lite varierar. Sen finns det finns olika, sen finns det kraftverk som kör kortare sträckor, och så finns det så kallade peakers som det där kör väldigt korta stunder bara för att liksom, då sån där efterfrågan blir jättestor. Och då kommer vi nämligen till det att efterfrågan under dygnet ju varierar väldigt mycket. Att på natten konsumerar vi ganska lite, för att under på natten så sover man och då har lamporna släckta. Och sen det där, sen stiger man, sen går det konsumtionen upp på morgonen, och då måste produktionen öka självfallet.
Och hur mycket är det med ökar? Är det typ nästan någonting still med kärnkraftverk som behövs till för just skillnaden mellan natt och morgon?
Ja, det är lättare att säga kanske procenter, att säga, det kanske är 30%.
No, det låter väldigt mycket. Det låter mer än ett kärnkraftverk. Saksamma,
det är svårt att säga sådär. Jag menar, hur mycket, det är liksom... I ett stort land så är 30% alldeles hiskligt mycket. Ja. Ett litet land så är det inte så hiskligt mycket. Ja. Men, att det där, men det är väldigt mycket där. Så du har liksom mycket kraftverk som... För det första har du det att du har väldigt många kraftverk som kör på låg effekt under natten för att sen då kunna köra igång på morgon.
Hurdana kraftverk pratar vi om då? K-kraftverk?
Jo, förr i tiden var det K-kraftverk och sen så gaskraftverk. Så det, liksom, det beror på land. Det varierar lite från land till land. Det finns olika, vissa sorters vattenkraftverk kan rampa upp och ner, andra kan inte.
Och här, bara en, det här har jag lärt mig av dig förut, att just det, precis den här kärnkraften ska inte såga på i någon effekt, utan den ska hålla ungefär samma effekt hela tiden.
Ja, där har man visserligen också blivit bättre på att köra upp och ner, och det kommer ju från det faktum att sol- och vindkraft är ju lite... Det har tagit lite, de här senaste 10 åren har man inom energisektorn fått jobba ganska mycket med att lära sig att hur man ska operera när det finns sol- och vindkraft. För det första så solenergi, så det säger sig självt att den går upp och ner. Att det genererar bara som solen lyser, det vill säga under dagen. Och det är så tillvida ju bra där, eftersom energikonsumtionen är högst under dagen. Där, men att det ändå liksom, det matchar inte helt och hållet där, utan energikonsumtionen tenderar att öka på morgon innan solen har kommit riktigt ordentligt i effekt. Där, så det vill säga, du måste kunna liksom få upp liksom produktionen tills solen tar vid, och sen kan du rampa ner igen där. Vindkraft, så ser jag annorlunda, det vill säga att det genererar när det blåser. Och det här har ju sen då visat sig kunna åstadkomma lite olika problem där, det vill säga att å ena sidan så ska du ska kunna rampa upp just i det skede som det är när det inte kommer tillräckligt mycket vind. Men du ska också kunna rampa ner och liksom fara ur vägen när det kommer väldigt mycket vind, och då kan du ha till exempel det problemet att om det en söndag natt blåser väldigt mycket, så då kan det vara att de övriga kraftverken måste ur vägen helt enkelt. För att elnätet, grejen är det att det måste vara liksom, utbud och efterfrågan måste mötas hela tiden. Annars går nätet sönder. Eller så blir det börja lampor att blinka. Men att då, till din fråga om smart grid. Alltså det som man ju talar om där då, att få in en smartare, man egentligen menar ganska långt en smartare konsumtion. Det vill säga det här att du kan ha till exempel eluppvärmning, så det där, du kan ha direkt elvärme eller luftvärmepumpe och liknande. Så till exempel det att man behöver inte, den behöver inte köra på liksom, ånga på i ett där, utan du kan köra uppåt och neråt här lite så där, då liksom konsumera, så att till exempel när elpriset är högt, så då stänger du av. Jag menar, värmen sjunker inte direkt där. Och sen igen, när elpriset går ner, så sätter du på det hela. Och det här har också liksom en... Självfallet så det här är liksom ekonomiskt smart där, eftersom om du minskar efterfrågan då som elpriset är högt, så då kommer elpriset lite ner för de andra också. Så det är bra där. Och om du ökar efterfrågan när elpriset är lågt, så då går i alla fall elpriset lite uppåt, och det är faktiskt en fördel, för att vi ska komma ihåg att det här när det gäller liksom det här elsystemet, så det handlar inte bara om att tillse alla konsumenter el till rimligt pris, utan det är lika viktigt att alla producenter får en rimlig avkastning. För får de inte rimlig avkastning, så måste de lägga lapp på luckan, och då först blir elpriset högt.
Ja. Och här är en central del i det här, för den som nu inte råkar veta det, men det har varit mycket prat om det också, att det är svårt, eller till och med nästan omöjligt, att lagra den där energin i annat än sig i varmvattenbassänger, eller nu kanske att värma upp sand eller någonting sånt, att när man har överproduktion, så det finns inte någonstans att leda den där till några batterier eller någonting sånt, utan den bara finns där, den där produktionen, men det finns ingenstans att spara det. Eller har jag rätt i det här?
Alltså det finns olika sätt att lagra. Man talar ju väldigt mycket om... redan nu finns det ju liksom en viss... det industrin har det, så det finns, man har enskilda avtal med fabriker som helt enkelt är beredda på att vi i nödsituationer stänga av fabriken. Och därmed då liksom...
Rädda
elnätet. Ja. Men att det där, det är ju ett ganska drastiskt beslut. Det, och då talar man istället om att kunna få in då liksom mer genom automation, kunna ha då det där få olika genom automation kunna få olika så här det där att elkonsumtionen svarar mot det hela där. Sen kan du såklart ha batterier, det börjar finnas ganska intressanta sådana lösningar, till exempel Cello där i Esbo. Så de har ett ganska så stort batteri där, var det 1 eller 2 megawattimmar, som ju hela tiden liksom kör både mot elmarknaden, och då ska man komma ihåg att det handlar inte bara om när elpriset är högt och lågt, utan det finns en massa så här mer avancerade, ska vi säga, elmarknadstjänster som håller frekvensen rätt. Och sen också liksom tillser det egna interna, för att de har nämligen solpaneler på taket också. Och sånt där. Så den här sortens lösningar kan komma just typ då så liknande. Du kan ha elvärme. Du kan, som jag sa, det här med direktvärme. Jag tänkte visa det här. Jag har nämligen där hemma. Här ser du min konsumtion ett dygn. Här det är på nyårsafton de facto. Du ser hur den elkonsumtionen går uppåt eller neråt.
Ja, det som vi ser är sådana här ganska branta vågor, eller väldigt branta vågor som går upp och ner.
Mellan 0 och ungefär 10 kilowatt.
Ja.
Och det centrala är det visar det att jag har det hemma som så, för att jag bor i ett gammalt trähus där det inte finns vattenvärme. Så vill jag installera som den då, att den adapterar sig helt i. Batterierna adapteras sig till elpriser. Den går uppåt och neråt och sådär. Så, enligt det. Och den är bara inställd till att håll nu en viss värme. Och värme då som det är, elen är billig, och värme inte när elen är dyr. Det gäller varmvattenberedaren också. Så det finns den här sortens grejer. Det finns också till exempel, när du var inne på elbilar här tidigare, så du kan också ställa in elbilar så att elbilen laddar bara vissa tider. Så förr i tiden inte var det här något konstigt i sig. Tidigare hade man ju nattvärme. Eller nattel och dagel. Smart grid är egentligen som nattel och dagel. Ändå skillnaden att du gör det mycket smartare. Att det, liksom du reglerar lite mer än 2 gånger om dagen.
Det finns väldigt mycket mer olika faktorer som det tar i beaktande.
Ja, och du kan liksom köra hit och dit. Och sen finns det ju såklart... Det finns ju massor med scenarion kring det här. Sen att hur du kan ha avancerade så här, olika system som kopplar mot varandra och så. I praktiken kan man säga att den enklaste är det att det kopplar mot elbörsen.
Är det så att, hur funkar den här? Är vi på en gemensam nordisk elbörs, eller hur funkar det? Vi har ett gemensamt nordiskt elnät, men...
Man kan egentligen säga så att den största delen av Europas elnät är kopplade. Men det finns olika liksom priszoner. Finland består av en enda priszon, och det här är det enkla skillnad att göra, vi har så kraftiga kablar så vi kan ha det som så här. Men till exempel Tyskland består av flera olika priszoner, därför att du har liksom, det har liksom med utbud och efter, det har lite jämnat hur utbud och efterfrågan kan adaptera sig. Att i Tyskland har du ju det att du har ju jättemycket förnybar energi där, Men den är lite så tillvida fördelad att i södra Tyskland har du massor med solenergi, men i norra Tyskland har du massor med vindenergi. Och sen är det ju frågan bra att hur bra kablar finns det däremellan för att sen då liksom kunna, om du mitt i att ha massor med vind i norra Tyskland, så går det inte nödvändigtvis att skuffa allt det här till södra Tyskland.
Alltså det är väl samma situation lite i Sverige, så att de leder sin energi genom våra kablar för att de inte får den från norra Sverige till södra Sverige.
Ja, det är helt fascinerande hur långsamma de är på att bygga kablar. Vi är mycket snabbare i Finland.
Och därför har du tre olika elområden.
Ja, det har vi till och med fyra nu.
Just det.
Ja. Sånt, ja. Men att det där, jo, och då har du det att det här investeras i det ju hela tiden där, och alla i Norden så investerar man hela tiden i att bygga mera kablar ner mot kontinenten, för där är elen mycket dyrare. Underförstått, ju mer sådana som kablar det byggs, desto dyrare blir elen här. Eftersom de på kontinenten är beredda att betala mera än vad vi är.
Just det.
Men å andra sidan, som vi ju märker här, att det finns ganska bra här uppe i Norden, är det nämligen speciellt bra förhållande för att göra vindel. Det finns liksom, du har Nordsjön, du har allt det där finns, och för den delen också Österbotten och liknande, det finns gott om det goda vindförhållanden där. Och att göra vind här uppe, det visar sig att det är ganska bra här, för att vinden är tätare när den är kall.
Just det, luftmassan är tätare när, ja.
Ja. Ja. Medan sen har du till exempel där till Spanien och Nordafrika, men speciellt Spanien, så, och speciellt Spanien, så där finns det liksom väldigt bra förhållande för att göra solel. Sol och vind är ju lite olika. Vind lönar sig bara med så här stora möllor, vindturbiner då. Men sol kan du ju både göra så här stora solparker, men sen kan du också ha på hus. Och då har du ju sen det här andra med egnahemshus. Att då kan du ju konsumera den direkt där. Och då ska vi komma ihåg att när det gäller elräkningen, så det här det är bara en del av det som el. En väldigt stor del av det är ju överföringsavgift.
Som alla som har något hus på landet är väldigt bekanta med.
Som alla, ja, precis. Ja. Så att om du har där, ska vi säga, bo på landet, har ett stort tak, sätter solpaneler på det, och sen därtill då har en elbil som du laddar med det, så slipper du ganska billigt undan. Det är annan sak sen att det är klart att det är återbetalningstider, men att det är sen frågan hur brått du har.
Det där, men just det här att vi är Europa, det europeiska elnätet till stor del är sammanlänkat, så det betyder alltså att när man tjänar kärnkraftverk i Tyskland, så kommer vi alla att betala mer för elen. Är det så?
Inte nödvändigtvis. Och det där, nu har det ju varit mycket tal om de här olika prischockerna i Europa där. Men att för det första, det är mycket studier som har visat att det har inte att göra med det där ökad förnybar energi, utan det har att göra med det att det har varit brist på det där naturgas. Naturgasen har blivit dyrare där. Och delvis har du haft vissa, det har spekulerats lite i bland annat att vissa gasbolag inte har fyllt sina reserver i tillräcklig mån. Sen en annan sak också när det gäller, när det man ska komma ihåg nu till exempel, det att de här höga elpriserna till exempel i Frankrike, att det där Frankrike har ganska stora problem med kärnkraftsverk som har stannat. Sverige stannade här alldeles nu, här förra veckan. Och när det händer, så då får priserna upp i taket.
Vad beror det på att det stannar?
No, vilken som helst teknologi kan stanna, men det är en ganska stor grej om en gigawatts eller en och en halv gigawatts kraftverk stannar då. Det kan vara olika problem, om man uppstår det problem med ett kärnkraftverk, så måste man stoppa det. Det är samma sak, eller vilka kraftverk som helst. Och det där. Men att det där också, det här det är ju egentligen en lite så här riskprofilfråga det här, att stannar ett stort kraftverk, eller får du problem med ett stort kraftverk, så då måste du stoppa det hela, och då har du väldigt mycket att fylla igen där. Stoppar en enskild vindmölla, så märks det ingenstans.
Där har också då en fördel med att vi har ett, till exempel ett samnordiskt nätverk, att de kan kompensera för varandra, de här kraftverken, åtminstone till en viss del.
Till en viss del, jo.
Och det där. Men vad ser du, hur ser framtiden ut? Alltså det är mer utbyggnad av vind, och det kommer sol att vara aktuellt här?
Det kan jag inte säga. Det där, knappast blir det någonsin lika aktuellt som det, jag menar, det är ju en betydande faktor nere på kontinenten, definitivt där. Så det varierar lite här, det blir ökat utbud av vind. Sen kan det komma på många olika sätt sen det kommer i bruk här. Vi var ju inne på det här med lagring och smart grid. Jag menar, du har ju, det börjar ju komma nya lösningar. Så det kan komma många där.
Men allt det här kräver åtminstone en väldigt sådär avancerad samordning. Det är det som alltså, du måste...
Jo, men det kräver elnät alltid.
Ja.
Och kärnkraft lika så. Jag menar, det är bra att vi fick igång Olkiluoto 3:an. Vi borde försöka hålla igång de kärnkraftverk vi har så länge som möjligt. Absolut, vi har, i Finland är vi jättebra på att driva kärnkraft. Vi har bara världens bästa. Liksom,
driftsgrad.
Ja.
Alltså det betyder att det är igång nästan hela tiden?
Det är igång, ja. Ja. Och det är ju jättebra, och det är också bra att vi äntligen löste det här med att vi nu liksom tar steg med slutförvaret också. Det där, men sen det där, ska jag säga att nu är det, jag tror personligen nog väldigt mycket på det här med sol och vind och sen då en avancerad konsumtion av det hela. Olika sorters avancerade lösningar, det hittas ju på helt nya grejer. Jag menar nu, också där kommer det liksom vilka olika så här liksom co-generation som det former. Jag menar, jag tror det är Fortum som håller på att etablera det. Nu kommer det serverhallarna. Så till exempel det som är väldigt vanligt. Redan nu har ju Yandex, tror jag, har en stor serverhall i Mäntsälä som producerar en relativt stor del av Mäntsälas fjärrvärme. Så jag menar, det uppstår liksom nya sorters fjärrvärmeverk. I norra Sverige diskuterar man väldigt mycket om det att nu när de ska börja laga vätgas för de här stålverken där då, den här utsläppsfria stålproduktionen där då. Så när du producerar den här vätgasen så producerar du fjärrvärme. För att när i elektrolysen så har du en viss verkningsgrad, du får ut så mycket som vätgasen och resten blir värme. Så det här utvecklar sig hela tiden, och sen som sagt får du olika sorters, jag menar, sen kan du säkert lagra. Där uppstår det hela tiden batterier. Där har man ju ändrat lagen. Här nyligen var det ju ett problem, det vill säga att när du hade, det var inte riktigt lönsamt att använda batterier som en del av skattetekniska skäl, för du hamnade och betala elskatt när du laddade och sen betalade du elskatt när du körde ut det hela. Fast det enda du gjorde var att du bara temporärt lagrade det hela. Men att den här sidan kan utvecklas, och då regelverken, att man utvecklar dem också i förnuftig mån, så är också väldigt viktigt.
Men det som alltså på väg ut härifrån, så ja, torv är mer eller mindre passerad än, och hur är det med, alltså kolkraften, den finns i Helsingfors, finns den?
Nej, men den ska väl ta slut nu alldeles,
ja, så
snart.
Det, ja.
Och det där, alltså, jag skulle ta det längre än så. Förbränning, så som vi är vana med, alltså, det vill säga den här idén om att bara bränna saker, jag skulle säga att det är ganska långt, tar slut. Enda jag kan tänka mig är att det är just den här sortens power-to-x-lösningar där man tar tillvara specifikt bränner på ett sånt sätt så att man sen kan omvandla det till ett bränsle till exempel. Det finns såna lösningar, det finns väldigt intressanta lösningar då. På det där, i Finland just, som har utvecklats.
Kan du ge ett exempel på vad det betyder?
No, alltså det finns ett företag, ett litet jätteintressant litet företag i Pargas, heter Q-Power. Så de har utvecklat det att de kan, att det där, när du förbränner på ett visst sätt, så kallat pyrolys, det vill säga det där, så då får du liksom, då får du rökgaser som de sen med sin teknologi kan omvandla till metan. Och metan, så det är samma sak som när vi talar om naturgas. Det. Men det är i det här fallet då så det heter syntetisk. Så om du gör det liksom, om du sen då, det vill säga de kan omvandla det, givet att du sen då har vätgas då från det här. Så om du gör det här då på hållbar el och du gör det här på hållbar biomassa, så då kan du få då helt enkelt förnybar metan, som visserligen är mycket dyrare än naturgasen, men att den har ganska bra användningsområden till exempel i fartyg. Man kan också, jag vet att man tittar på det, världsvärt tittar på det i kraftverk. Det kan vara vettigt där också. Det beror lite på elpriser och sånt där. Så här är, då får du, då har du en förbränning, du kan använda värmen, den värmen, men att man kan, ska säga traditionella fjärrvärmeverk dit man bara öser in en massa flis och torv, så nej, det ser jag ingen framtid för.
Så sån här någon sorts konklusion, det som man ser är, när vi har pratat om det, är att batteriteknologin kommer att utvecklas på 100 olika sätt, verkar det som. Alltså det finns jättemycket olika sorters innovationer och forskning som hela tiden är igång, och den har tagit fart också på det sättet att stora aktörer är på riktigt med.
Jo.
Och det där, och sen det som du sa här sist om den här elproduktionen, att det att man håller på att helt enkelt bränner upp saker, så det för att generera värme, så det som sen drivs, som sen driver turbin, så det är ingen framtid i det.
Nej. Men däremot så finns det nog en framtid, väldigt stor framtid i, ska vi säga, i att öka förädlingsgraden. Jag menar, förädla i mån av möjlighet. Jag menar, så det är liksom, just till exempel att om du kan ta tillvara rökgaser, där ser jag väldigt stor möjlighet. Och där forskas det väldigt mycket kring det. Och det, menar, det, när jag säger forskas, så menar, det finns, det är sådana där du har liksom teknologierna ganska långt redan. Och sen såklart det här avancerade automation med allt det här. Det kommer spela en väldigt stor roll också där.
Så det är också den här, alltså det är en del av den här cirkulära ekonomin på ett sätt, att du läggs på den här rökgasen, att man kan ta tillvara på dem, att man har teknologi och den är tillräckligt, kanske ordet billig är fel här, men den är tillräckligt, det finns ekonomi att ta tillvara de här restprodukterna, så att du kan sen köra ut den någonstans och på det sättet får du en palett som går att använda.
Ja, när du får egentligen den intressanta frågan, att finns det egentligen några restprodukter? Ja. Det är ju frågan om att egentligen att göra saker smartare, att sluta haska så hemskt mycket. Det är liksom det idag, det här, det traditionella ekonomin egentligen är fruktansvärt mycket spill. Så det är frågan det att göra liksom, ta tillvara saker, det är det som är cirkulär ekonomi där. Menar, du har många andra intressanta, du har det här Salutorget i Åbo. Så där kommer man ju på ett väldigt smart, intressant sätt att kunna du har så här bergvärme som de, på sommartid så pumpar man värme ner i berget och på vintertid pumpar man liksom upp det tillbaka och håller det så att det är isfritt, det där, is- och snöfritt det där då. Och det här är ju så att det faktum att just speciellt då som det är väldigt hett på sommaren och det kommer att bli hetare på somrarna. Så det är liksom ett sätt att få bort den där hettan där från ytan, lite ner in i berget. Och sen tar man tillbaka sig sen då. Så det där, du kommer att ha den där sortens lösningar. Det är så nyligen en artikel just att det här med att använda just olika sorters bergvärme börjar bli allt vanligare. Du har ju enskilda höghus mitt inne i städer som gör det, mitt inne i Helsingfors. Men sen har du också liksom fjärrvärmebolagen börjat använda det här. Och det är ju också smart det. Det är ju en sak som vi sällan förstår här uppe, att jag liksom, men att nere i, jag ska säga, Storbritannien, Frankrike, USA, så där använder man ju ofta gas till att värma, naturgas. Och där är det en hisklig debatt att hos dem så är det här med till exempel luftvärmepumpar som hos oss börjar vara liksom helt rycka på axlarna, konventionell lösning. Så det är fortfarande liksom en sån här hisnande stor nyhet.
Både på kontinenten då, alltså när man pratar om den här, de här ryska gasledningarna, går det till värme? Just den gasen, eller till individuella hushåll, eller går det att driva någonting?
Alltså det varierar ju, att den används i industrin, det används väldigt mycket till det där att göra el, till energi, och delvis då i fjärrvärmeverk. Fjärrvärmenäten i Europa, så det är ju liksom så här, det är ju utgångsmässigt ett nordiskt och östeuropeiskt fenomen. Det har delvis att göra med att under kalla kriget så av någon orsak så fick liksom det här med fjärrvärme fixa en sån här politisk stämpel, att det ansågs vara liksom vänster. Och att det här liksom det här kapitalistiska var att ha gasnätverk. Så det där, så att du har i relativt stora delar då i liksom forna Västtyskland, Frankrike, Storbritannien och liknande, så, och sen så klart USA, så har du väldigt mycket där att det går gasledningar som du värmer enskilda hus med. Egnanshus, höghus.
Och därför finns det vissa politiska dimensioner som just nu är aktuella kring det där också.
Självfallet, ja.
Och där slutar det här avsnittet av Forskaren. Gå in på www.abo.fi/forskaren för att lyssna på andra avsnitt. Tack för den här gången.